Ja, men då kör vi igen då. Dags för avsnitt nummer 3 i detta nya grepp där jag en gång i månaden låser upp ett tidigare Podme-exklusivt avsnitt och bjussar på det för alla att lyssna på i alla podcast-appar. Först ut var ju Isabella Löwengrip och efter det så bjussade jag på Katrin Zytomierska. Och nu är det dags för mitt möte med Ola Rapace som ägde rum för drygt 5 månader sedan. Och precis som alltid när det gäller Ola så blir detta ärligt, skört, starkt och jävligt bra podcastmaterial. Vill ni ta del av alla Podme-exklusiva avsnitt av Nemo möter en vän? Ja, det finns ju en hel hög av tunga avsnitt bakom Podme-väggen. Ja, då laddar ni ner Podme-appen eller gå in på podme.com och väl där inne fixar ni en prenumeration och då är de första 14 dagarna helt gratis. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid, inget sånt trams. Bara ett gratis test på 14 dagar. Och som tidigare nämnt, all podcast hos Podme är helt reklamfritt. Men detta vet ni nog vid det här laget. Nu kör vi mitt 5 månader gamla möte med Ola Rapace. Detta kommer ni att gilla. Det vågar jag nästan lova. Och detta är fritt för alla att lyssna på. På alla podcastkanaler där ute. Nu kör vi Ola Rapace, mycket nöje.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Då kör vi Nemo möter en vän och idag tar vi emot en gammal vän. Mm. Välkommen tillbaka älskade kära Ola Rapace.
Tack som fan Emo, det är kul att vara tillbaka.
Ja, vad härligt att ha dig här. Mm. Visste du att avsnittet med dig är det mest lyssnade Podme-avsnittet någonsin?
Asså?
Ja.
Vad fan, det var kul att höra. Det känns ju smickrande på något sätt, eller?
Det måste det göras.
Ja, jag vet inte. Ja.
Alltså det jobbiga med det är att det bygger upp en viss förväntan också, tänker jag. Att folk, nu måste vi leverera en till klassiker.
Ja, får göra det då.
Ja.
Det är bara att kämpa. Alltså,
det är en jobbig inställning att gå in i en poddavsnitt, ja. Leverera en klassiker.
Mm.
Hur mår du?
Jag mår bra, verkligen. Mm. Jag har precis startat ett filmbolag och nu för ett par timmar sedan sålde jag precis 20% av det för 300 000 och det bara exploderar liksom. Och det är ju otroligt spännande men också läskigt på något sätt, för det är en helt ny värld för mig. Jag har aldrig lekt business förut. Jag har liksom aldrig ens kollat vad jag har fått för betalt när jag har filmat och sånt där. Jag har bara varit konstnär och haft kul på något sätt.
Mm.
Och nu är jag inne i en värld med så här, alltså riktiga kapitalister, riktiga hajar liksom. Och det, jag har fått värsta kicken, men samtidigt så är jag också ute på djupt vatten så där, så att jag inte riktigt vet om jag ska klara mig. Men det är roligt så fan. Och sen så gjorde jag också ett konstigt TV-projekt där jag var, som jag kom hem ifrån ganska nyligen och som var ganska så här livsomvälvande liksom.
Mm.
På något sätt. Hur mår du?
Lite av varje, ärligt talat. Eller jag mår ganska bra. Du vet, jag har ju träffat en ny tjej ju.
Mm.
Som du kanske har sett.
Mm.
Och jag är jätteglad över det. Och jag mår bra tror jag. Det är bara att jag känner mig jävligt trött och sliten. För jag har spelat in jävligt mycket under juni nu för att kunna vara ledig lite i sommar.
Mm.
Känner mig sliten liksom, med småbarn, dålig sömn och mycket jobb. Men alltså, på det stora hela mår jag bra liksom. Och jag är glad över att träffa dig igen.
Mm.
Det är fint, vi har ju sett lite vid sidan om och tagit luncher och så. Och det är alltid härligt att se dig. Ja. Vad heter det? Jag tänkte på en grej, det här med att starta filmbolag. Jag vill dröja lite vid det,
ja.
För det är en så jävla ball grej tycker jag.
Mm.
Har det något att göra med att du, när du var som är sist, så pratade vi lite om att du kände lite så här, men du kände lite att du var persona non grata på vissa håll, att folk inte ville anställa dig för att du hade dåligt rykte och så här.
Mm.
Har det att göra med det?
Ja, definitivt. Det är så här, antingen kan man sitta hemma och gnälla över det och känna sig orättvist cancelad då. Och jag, det är i och för sig inte bara orättvist, men det, ja, det har varit hårt faktiskt när jag väl blev punk. Alltså så länge man hade pengar som man kunde bränna, då var det ju, då kunde jag ju liksom mer sitta och garva åt eländet. Men sen när jag blev punk, då var det inte kul längre. Så att då kände jag så här liksom, antingen så ger jag upp nu. Och då kan man, alltså mina barn är ju stora nu och min son fyller 18, och så kände jag väl så att man kanske bara offar sig själv och skiter i det här. Hade ganska seriösa sådana tankar, inte dramatiskt liksom, men jag kände att vad fan, om jag inte ens får jobba, vad är jag då?
Men vart är vi i tiden nu när du tänker här?
Ja, men runt jul, nyår liksom, då, och då såg jag också på den här, eller jag hade haft den här stalken efter mig då ett tag liksom, och hon gjorde ju allt hon kunde hela hösten för att förstöra mitt liv, och sen så kulminerade det liksom i januari med polisanmälan och grejer. Och då kände jag så här, men vad fan, det är inte värt det. Men det, jag tänker aldrig de tankarna så jävla långt. Jag tänker dem ganska kort, och sen studsar jag liksom upp och sätter på kaffe och försöker hitta någon väg ut. Och nu blev det ju, hade jag tur liksom, att en gammal vän från Vallentuna ringde upp och sa, du, vi har en ny business startup här, vi behöver hjälp med vårt uttryck. Jag bara, vad då startup, vad är det liksom? Ja, men kom hit så tar vi en kaffe. Och så åkte jag till deras kontor och så började han snacka om vad de gjorde. De skapade en otroligt ball grej, liksom en digital plattform för marknadsplats för digitala tjänster, eller för tjänster, helt enkelt B2B-tjänster. Och det är värsta grejen sådär. Men de var så jävla tråkiga i sin kommunikation. Alltså det var, du vet, sådär stålblåa Excel-ark typ, som skulle kommunicera det här häftiga. Och jag bara, men så här kan vi ju inte ha det i sådana fall. Nej, men okej, men jobba med oss då och hjälp oss med det. Och då började jag liksom, fick jag liksom en sån här, du vet, nyckelkort eller passerbricka och kontorsplats och började jobba där. Och de hade så otroligt mycket energi och tänkte på ett sätt som var för mig helt nytt. Och därför blev det spännande att försöka lära sig liksom. Du vet, jag visste inte vad CEO stod för, eller du vet, CRM. Det var så mycket förkortningar som jag aldrig ens har hört liksom. Så att det blev så här, jättestor utmaning, men också nytändning för mig. Och då började jag ju göra liksom filmer med dem och deras kunder och deras partners och sådär. Och då tyckte ju de att det blev sånt lyft i deras kommunikation, så det var ju de som föreslog, vad fan, ska du inte göra ett eget bolag av det här? Och jag sa, kan man göra det? Ja, du behöver bara 25 000. Nej, jag har inte 25 000. Nej, okej, men jag kan låna dig 25 000. Så jag lånade upp 25 000 och nu, bara några veckor senare, så värderade vi ju det där bolaget i miljoner liksom. Och det är hissnande liksom. Det är helt underbart, men det är också, jag känner mig lite så här svimfärdig just nu.
Grattis får man väl säga.
Ja.
Men att du sålde 20% nu, var det för att du är sånt jävla behov av pengar just nu, eller kände du inte så att du skulle ha lite mer is i magen och sälja det procenten senare för massa mer pengar?
Nej, grejen är att jag sålde för att jag hade så jävla ont om pengar, så sålde jag 10% förra veckan.
Nej, okej.
Men den här killen, han är sån här jättedrake som sitter i Hongkong och har liksom business i Vietnam, Singapore, Kina och Hongkong och ja, men hela Asien egentligen liksom. Så att det öppnar såna enorma möjligheter, speciellt om man ska göra film. Att jag bara ser framför mig hur vi filmar liksom i containerkajen i Hongkong från en kran, och han har ju ett kontaktnät som är enormt. Alltså det är en sån här riktig high liksom. Men helt underbar också. Han är från Vårby gård från början, men...
Som Magnus. Men känner du att det har varit gynnsamt för dig att vara Ola Rapace i den här branschen när du pysslar med det här? Eller har det fortfarande varit att det ligger lite i fatet, att folk kanske är lite så här, men misstänksamma, kan man jobba med honom och sådär, eller hur?
Nej, men grejen är att i den där världen så är det, så har jag nog bara känt att det är plus att vara Ola Rapace. För de är inte alls lika ängsliga heller för att man ska ha lite smuts i bagaget. Alltså det är inte...
Det är nästan bra istället.
Ja, nästan alltså. Mm. För de är ju... I alla fall de här, det gänget som jag liksom är inne i, de är inte liksom ingen som har lyckats hålla sig helt kritvit alla år. Så att de ser det nog nästan som ett plus. Sen tror inte jag att, alltså, skulle jag bli dömd för någonting eller så, då är det ju såklart minus liksom. Men bara att det här ryktet att man har varit lite problembarn, det tror jag nästan är positivt. Det är i alla fall inte så att jag har fått inte en enda liksom bekymrad fråga om någonting där. Och det, i kulturvärlden är det ju så otroligt mycket bekymrade liksom blickar man får så fort du har varit i blåsväder på något sätt. Och det där bekymrade är jag så jävla trött på. Så antingen säg liksom, men vi gillar inte dig så vi vill inte jobba med dig. Du liksom, vi delar inte samma värderingar eller... Du klarar inte vår värdegrund eller vad det nu är, säg det då liksom. Men det här kanslandet i mörkret som ingen ens vågar stå för öppet, och allt det här ängsliga, bekymrade liksom rynkade ögonbrynen, det är så jävla destruktivt. Det dödar ju både kreativitet men också alla relationer i livet.
Mm. Ja, om vi skulle gå tillbaka till det där i vintras, där runt jul och nyår, när du faktiskt var nära på att ge upp, som du säger. Vad, alltså, hur märker du att folk fortfarande inte vill jobba med dig eller cancelar dig? Alltså, är det alltid så att det liksom, folk inte säger det till dig, eller är det någon, via någon agent, eller hur blir det tydligast, tycker du?
Min agent sa upp samarbetet med mig till exempel. Det blir ganska tydligt på mail.
Är det sant?
Mm. Som jag har jobbat med ända sedan Tusenbröder. Alltså det är ju...
men varför?
Det är mer 20... Därför att... alltså de här människorna som jag har på mig då... Vi snackade ju om en sist liksom. Men det finns ett par stycken. De sprider ju såna otroligt elaka lögner om mig. Liksom. Och jag har gjort många fel. Och varit liksom... betett mig jävligt mot ganska många människor. Det är inget snack om det. Men däremot så är jag ju inte skyldig till den skiten som de snackar om mig. Och den skiten de snackar om mig, det förstår jag att... Alltså om det skulle vara sant så kan jag förstå att man inte vill jobba med den människan. Liksom. Men det jag inte förstår däremot är att man då inte träffar den människan. Eller åtminstone ringer upp och säger det här och det här har fått veta om dig. Och det kan inte vi ha i vår firma. Så hej då. Det hade jag liksom accepterat. Och då hade jag också fått chansen att säga, men vänta, stopp, det där stämmer inte. Är man inte tvungen att bevisa sånt där om man liksom ska kasta den skiten på någon? Måste man inte ha någon slags evidens på det då? Men det är det som är så obehagligt i den, när man blir så där avplattformerad, eller vad fan man ska säga. Att det är ingen som kliver fram med en öppen anklagelse om någonting. Och det är också därför som det kan bli så jävla mörkt, om man kan känna så här, eller jag kunde känna att det är inte värt det, för det finns, de här spökena går inte att slåss mot. Nej. Jag kan inte ställa mig upp och ta en fight, för att jag vet inte vem jag ska fighta mot, jag vet inte vad jag ska fighta mot.
Men har du konfronterat någon av de här människorna som faktiskt är källorna till det här snacket?
Ja, alltså, för det blev en situation där den här riktiga dårpippin som jag råkade ut för, hon skickar en tungviktare på mig som spösönder mig totalt.
Just det, den här tjejen som du dejtade lite.
Ja, och sen...
Och det blev rättegång av allt det där? Eller?
Nej, det har inte blivit än. Alltså, nu är inte jag misstänkt för någonting längre. Men hon, alltså, när hon anmälde mig så var jag ju tvungen att motanmäla. Liksom. Just det. Hon har gjort så jävla mycket galenskap, så den utredningen kommer att ta ett tag. Men jag har så pass mycket bevisning mot henne också, så att det är liksom, jag är ju rädd att hon åker i fängelse på det här, och det har jag aldrig velat liksom.
Men, så hon skickar någon kompis på dig?
Precis. Och då, jag åkte på så jävla mycket däng, så jag kunde inte gå utanför dörren på nästan en månad liksom, för att Men då i alla fall så till slut när det fortsatte pågå det här och jag hörde att det kom från samma, jag vill inte nämna någon namn den här gången, men det var liksom från en gammal ärkefiende. Då till slut så skickade jag bilder på, då fotade jag mig själv och skickade bilder liksom. Räcker inte nu. Och då det fick ju ingen, det fick ju bara motsatt effekt, för hon kändes, eller låtsades sig för att hon kände sig hotad av det. Så att
normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det hjälpte nog ingenting, men det var i alla fall skönt för mig, för då kan jag säga så här, okej, men det här, det är era liksom, den här smutskastningen som du håller på med mig, det är det här leder till liksom. Mm. Är det det du vill? Och det, ja, det är möjligt att hon kanske fick en tankeställare av det ändå då. Men jag vet inte, men det var i alla fall ja, men det blev en vändpunkt för mig på något sätt, för att det, jag gav upp liksom och kände att okay, jag ska inte slåss mot det här mer. Jag måste hitta andra vägar. Liksom. Mm. Mm. Och nu är det bästa som har hänt mig. För nu har jag ju en framtid där jag känner mig fri. Liksom.
Mm. Och den här kvinnan då, hon som, ja, Dårpippin som vi kallar henne. Mm. Vad är status där? När blir det rättegång, vet du det?
Nej, det vet jag inte. Polis, alltså, utredningen pågår liksom. Och det är ju, eftersom ingen sitter häktad då, så är det ju nerprioriterat. Så det kan ju ta hur lång tid som helst. Mm. Och nu blir det ju semester och så här, så jag vet inte, men, och jag försöker liksom inte tänka så mycket på det.
Nej.
Jag känner så här, okej, men för min del är det där oavsett utagerat. Och jag orkar inte gå omkring och vara rädd liksom, för att hon ska skicka fler folk på mig eller något sånt där. För det, då blir man ju knäpp i huvudet. Och jag orkar inte heller gå omkring och hata liksom. För det blir jag sjuk. Jag funkar liksom inte när jag går omkring och hatar.
Nej. Men om vi ska vända på steken lite och se så här, att du faktiskt hamnade med en dårpippi igen.
Mm.
Det är ju ganska intressant aspekt i det hela.
Ja.
Vad tänker du om det? Att det här att du fortsättningsvis hamnar med de här tjejerna där det bara blir kaos? Mm.
Alltså jag tänker på det hela tiden. Mm. Alltså jag tänker på jättemycket. Och nu har jag också fått chansen via den här produktionen jag var med i att gå i terapi liksom gratis. Och
vi kanske ska säga det till lyssnarna, att det är ett stort TV-program som kommer sändas senare i år. Det kan man ju säga.
Ja, ja. Absolut.
Men ingen mer än så.
Nej. Men och det var för mig, jag har gått lite terapi förut så där, och lite parterapi, men jag har liksom aldrig gjort det på riktigt. Jag har aldrig varit ärlig med det, utan jag har mer spelat. Okej, men nu har jag gått i terapi liksom.
Mm. Så jag är duktig.
Ja, precis. Ja. Check. Och sen så. Ja, men nu bestämde jag mig för att, ja, men om jag ändå ska göra det här, då kan jag ändå försöka. Jag kan försöka ta det på allvar och vara ärlig mot mig själv och de jag möter i det här. Och det blev jävligt tungt. Alltså, det måste nog bli sämre innan det blir bättre. Och just det där med att jag alltid har dragits till galenskap på något sätt. Faktiskt både i kärlek och i vänskap så har det varit så för mig. Och det har inte jag riktigt benat ut liksom. Jag vet inte riktigt vad det är. Däremot så vet jag ju att all kärlek som jag har velat ha har jag ju liksom missbrukat som en drog på något sätt. Och jag är inte sexmissbrukare, det har jag aldrig varit, för det har liksom inte varit sex som har varit
drivkraften.
Nej, det är inte det som är det viktiga, utan det är någon slags dröm om bekräftelse eller närhet eller vad fan det är. Jag vet liksom inte heller det, så att, men däremot så är det så nu att jag, det är också märkligt att jag inte har knullat på vad det nu är. Ja, men det är väl nästan 2 månader nu liksom. Mm.
Och när hände det sist?
Jag tror inte att det har hänt sen jag blev könsmogen, om vi ska vara här.
Ja.
Så jag vet inte.
Ja, det är ju en bomb om något. Där har vi löpsedeln på den här podden. Ola Rapace har inte knullat på 2 månader. Ja, vad fan, det är världens skål för det, fan bara.
Ledsrätt.
Men hur tänker du kring det då? Hur länge ska den här celibatperioden pågå? Och vad är målet med det liksom?
Jag vet inte, det är faktiskt, det är inget ens medvetet beslut, utan det har blivit så. Men det är nog också för att jag är så, just nu så behöver jag fokusera på de här viktiga grejerna som jag håller på med. Och för mig blir det ju så att alla kärleksrelationer eller till och med ytliga sexuella relationer tar allt fokus just då i alla fall. Mm. Och det är väl det också som är så jävla skönt med det. Att det blir tyst i huvudet på något sätt. Att det finns ett mål och en bekräftelse som stillar liksom hungern. Men det tar ju bort fokus. Då blir allt annat blir liksom gjort med vänsterhanden. Och det har inte jag råd med nu.
Nej.
Det här som jag håller på med nu, det måste jag göra bra. För att annars så går allt åt helvete liksom.
Mm.
Så att jag tänker väl mer att jag vet inte, jag har en sån där självdestruktiv alltid impuls att så fort det känns som okej, men det här kan ju verkligen bli bra, så får jag någon panik och måste göra mig osams med någon eller ja, men knarka bort någonting eller supa bort en vecka eller sådär och förstöra det. Och de där impulserna har jag nu också i det här. När jag kommer ju därifrån massa kostymnissar som bara står och applåderar. Och jag får ju en impuls att liksom be dem dra åt helvete och säga, jag är inte samma lag som ni. Vad tror ni?
Den här rebellen liksom.
Ja, någon sån här helt barnslig, destruktiv kraft som bara vill ta över. Och då vet jag ju, till exempel så tyckte jag det var jätteskönt att dra hit till dig nu. För där är det ju värsta avien borta på, ja, i det här kontorskomplexet där vi jobbar. Och där, folk kommer ju bli jättepackade. Och det skulle jag också ha blivit om jag var där. Men jag tycker det var bara jätteskönt att kunna säga, nej, men jag måste dra och jobba. För att jag har lovat en kompis att podda liksom.
Mm.
För då satte jag mig i en annan situation där, alltså, det, som är mindre farlig. Jag menar, du och jag kommer inte börja slåss. Och vi kommer inte liksom förstöra oss själva här och nu i det här vi gör nu i alla fall liksom.
Förhoppningsvis aldrig. Man vet aldrig, det kanske blir Ola Rapace som drar ner mig i skiten en vacker dag igen.
Vi gör en podd som heter Återfallet.
Just det, Torsten och Rickard Flink gör Återföreningen, vi gör Återfallet. Fan vad mörkt alltså. Det är den mörkaste podden jag har hört. Att dokumentera det. Fy fan. Men hur ser framtiden ut då för det här filmbolaget? För det känns jävligt spännande. Och tänker ni att ni ska göra massa filmer med dig i huvudrollen? Eller vad är grejen?
Nej, det är som jag tänker, så tänker jag att drömmen är att en dag kunna göra riktigt tung drama. Gör långfilm helt enkelt. Men det säger jag ju inte till mina investerare. För det ser ju de, det är ju en förlustaffär liksom. Däremot så det som vi gör nu, det är ju att vi liksom hjälper företag med deras presentationsfilmer, reklamfilmer, uttryck överhuvudtaget liksom, även liksom rebranding och sociala medier och sånt som jag inte kan överhuvudtaget, men det finns det andra i gänget som kan liksom. Så att det är jag försöker att låtsas att företagspresentationer och reklamfilmer har ett konstnärligt värde på något sätt. Och jag vet inte om det har det eller om det är bara jag som behöver låtsas det just nu. Men det är i alla fall så jag tänker nu. Alltså jag försöker ge dem ett, en storytelling som är dramaturgiskt riktig och dramatiskt intressant. För det kan inte de överhuvudtaget i den här världen. De fattar inte vad man snackar om ens. De vet inte vad en konflikt är. Alltså, de förstår inte betydelsen av att presentera en huvudroll och sätta huvudrollen i en konflikt och allt det där som är självklart i drama. Det vet inte businessgrabbarna om. De tror att man ska ställa sig och skryta om vilken skola man har gått, hur mycket pengar man har tjänat, vilka man känner och så vidare. Och så vidare. Det blir bara skryt. Liksom. Och skryt är ju helt odramatiskt. Man åker inte med en historia, någon som står skryt. Liksom. Den vill man ju bara lämna i diket och åka därifrån. Men det fattar inte de riktigt. Så de är ju desperat behov av hjälp. Och det är också faktiskt kul. För grejen är när man jobbar med drama så är det alltid så att man tjatar in sina projekt. Och man ska vara så jävla lycklig om man får chansen. Mm. Även om man har värsta idén och värsta karaktären och liksom enormt bra manus. Ska man ändå stå där med mössan i hand på Filminstitutet och på några olika drakar och be om att få pengar att producera det här liksom. Men här är det ju tvärtom. Här är det de som desperat behöver hjälp. Och så får man komma in där som en frälsare. Mm. Och det är ganska skön känsla. Att liksom få jobba med någonting som är behövt och eftertraktat. Och liksom... Ja, du förstår skillnaden.
Mm. Att du sitter på makten.
Ja,
lite mer.
Ja, och att det är så att... För jag vet ju att riktigt drama och långfilm, det hjälper människor. Mig till exempel tror jag har räddat livet på när jag var tonåring sådär. Om inte jag hade fått titta på film då och fått den världen så tror jag inte att jag hade klarat mig. Men däremot så på vägen dit att det blir en film så måste man ju tjata och övertala och be om tjänster och pengar och allt sådär för att liksom få tillverka. Här är ju tvärtom, här kommer de till mig och ber om hjälp. Och den jag var inte beredd på att det skulle vara så stor, att jag skulle få så stor kick av den. Ja, det kanske är makt. Det är det väl på ett sätt. Ja, jag är också VD i det här bolaget. Alltså,
jag tänker att det är en ganska naturlig känsla om man alltid har känt att man måste liksom hunda för att få igenom projekt eller komma in på saker. Att om man plötsligt känner är på andra sidan laget liksom, och då är det nog en ganska naturlig känsla liksom, med den här friheten, att lite maktbrusad, det är nog rimligt.
Ja visst, jag känner mig lite drogad, så det kanske är någon maktbrus. Jo, men det är sant alltså, det är någon slags berusning. Men det behöver inte vara
dåligt.
Nej, jag tror inte det.
Nej. Inte så länge du och ni sköter det, tänker jag.
Just. Nej. Och också så är det ju att jag är inte alls lika desperat på kemisk berusning när jag har den här andra berusningen. Liksom.
Nej.
Ja, så det är väl också kanske en positiv.
Men det där kan jag känna igen ändå, att man liksom, är man en kicktorsk eller beroende människa så kommer man nog alltid behöva något slags utlopp för sina beroenden. Mm. Att man liksom, sen så var det blir, det är ju en annan sak. Mm. Men man kommer nog alltid behöva någon slags flyktväg liksom. Mm. Det känner jag än idag. Jag har ju liksom, jag är ju, ja, men, som du kanske vet, jag är liksom paddelmissbrukare. Ja, jag kör ju liksom 5 dagar i veckan fortfarande.
Ja, ja.
Och det är liksom min drog nu.
Ja.
Och det är så, ja, men det är ju en sund drog liksom.
Visst.
Och jag tror att det är liksom så här, man får vara snäll mot sig själv, så länge man liksom inte knarkar eller sexmissbrukar eller gör de här farligaste grejerna, så kan man kanske ge sig själv en klapp på axeln och känna så här, men vad fan, det är ändå okej att missbruka paddel, eller som du kanske, det är ändå okej att kicka lite på makt ett tag. Mm. Det blir ingen fara liksom.
Ja.
Jag tror det. Men du, det vore lite tjänstefel av mig att ha ett samtal med Ola Rapace och inte ta upp den ständiga diskussionen huruvida Tusenbröder framtiden lever eller inte.
Mm. I mig lever den ju, och det säger jag alltid varje gång jag får frågan.
Ja.
För det gör den alltid. Och jag har aldrig riktigt förstått varför det är så svårt att få loss det. Därför att, som vi har pratat om förut, det finns en enormt bra idé till en fortsättning.
Men vad händer då? Vad händer liksom?
Ja, alltså det beror på vem man frågar, men det bästa svaret jag har är att det är liksom konflikter. Alltså det är ingen som riktigt vet vem som äger projektet. Och jag tror att SVT tycker att de äger det. Och då vill de bestämma formatet. Och då blir författare och regissörer och huvudroller och så kanske sura och tycker att vi ska bestämma formatet. Och där har det blivit någon konflikt. Det kan vara en förklaring. Sen kan det vara en förklaring att jag har så dåligt rykte att SVT vägrar att jobba med mig. Och då har jag sagt, men ska vi i så fall inte bara gå till någon annan med det? Jag tror inte att SVT äger liksom rätten till de här karaktärerna. Det tror inte jag. Så det är väl lite sådana saker som också håller på att undersökas nu. Om det skulle gå att ta projektet själva och gå till någon annan helt enkelt. Jag skulle gärna jobba med SVT, för jag tycker, till skillnad från många, att det är kul att jobba på SVT. Jag tycker... jag vet inte riktigt varför. Det är bara...
Så. Är det inte för att du älskar drama så mycket? Och det är lite mer seriöst, lite mer drama på SVT.
Men det är ju inte det längre.
Nej.
Alltså, SVT gör ju bara skräp om man ska vara ärlig.
Ja, men det är kanske mindre skräpet än liksom, jag tänker Discovery och sånt där. Jag har ingen aning.
Jag vet inte. Jag tycker nog att de coolaste grejerna nu händer ju på Netflix och HBO.
Ja, men kanske.
Ja, jag tror så. Men jag vet inte, jag är i alla fall 70-talist och gillar SVT.
Ja, men det är bra. Så får vi se då, nästa gång du kommer hit, om du har ny information. Jag kommer fråga dig då med. Vi får se.
Nej, men det är konkret så att vi har haft, hela våren har vi konkret jobbat med manus, eller någon slags synopsis liksom, till en fortsättning. Och det som vi har kommit fram till är otroligt bra. Och det skulle bara vara löjligt om det inte gjordes.
Fan, nu blir man ju teasad.
Nice.
Ja, en liten cliffhanger får man ändå säga. Men du, när vi snackade sist så pratade vi lite om känslorna kring din bok. Att det var...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det var lite dilemman kring det där, hur du skulle göra med folks åsikter om det där. Hur känns bokprojektet så här i efterhand? Alltså, känns det fortfarande som att det var en bra idé att göra? Blev resultatet som du ville? Eller hur går tankarna så här efter?
Jag tycker att det kostade mer än det smakade faktiskt. Tyvärr. Jag var ju återigen då desperat på att göra pengar på något sätt. Och på det sättet var det ju värt det. Jag överlevde liksom ekonomiskt. Men det är för många relationer som har blivit helt förstörda av det. Och det var jag inte beredd på. Det kanske var naivt. Men det var jag inte beredd på. Och det är också... Ja, det är sorgligt på något sätt. Jag tänkte att... Men det är väl också så i hela världen nu, att det är så jävla farligt att göra fel. Liksom. Det är otroligt små marginaler på rätt och fel. Och liksom tillåtet eller inte, för att inte åka ut i kylan. Om man då slänger ut en bok där man inte... liksom, inte skönmåla någonting liksom, utan låter grisen vara en gris, då blir ju det läskigt. Alltså för att grejen är så att om jag visar okej, okay, men så här levde jag, då kan ju folk förstå att andra runt omkring också levde i alla fall i den världen. Mm. Och om den världen inte ens är tillåten på Södermalm, då är det farligt för folk. Och då tycker de att de är outade på olika sätt. Liksom. Och det tänkte inte jag på. För att jag tänkte så att... men, jag vet inte. Jag tänkte, jag hade någon sån naiv idé om att sanningen gör dig fri. Liksom. Mm. Men det stämmer ju inte.
När vi pratade om det här sist, jag vet inte om det var på vår lunch, om det var på livepodden, jag har ingen aning. Men det var någon gång vi pratade om det här. Och då sa du att du hade låtit lite närstående få läsa och du skulle ändå ta hänsyn till deras åsikter, sa du. Mm. Ångrade du det eller? Eller hur blev det med det?
Nej, jag gjorde det. Alltså, det är några få närstående då som...
Ditt ex typ?
Ja, ja, egentligen mammorna till mina barn liksom, som fick... och mitt ex då. Som fick stryka grejer. Och det, då blev, alltså, boken blev ju 50 sidor kortare. Och den hade ju varit mer lite mer rock'n'roll om de där 50 sidorna hade fått vara med då. Men
vadå, så du tog hänsyn till folk och ändå så förstörde du en massa relationer. Alltså var meningslöst.
Ja. Ja precis, för då känner man sig okej, men då hade jag lika kunna skriva vad fan jag ville då.
Exakt, ja. Det är ju antingen eller.
Ja. Precis, och det är den största besvikelsen med hela grejen, att jag hatar mig själv för att jag inte gjorde så. Precis, antingen eller. Men det har jag lärt mig någonting av. Och jag ska ju skriva en till bok. Egentligen skulle jag redan ha gjort det liksom. Jag hade kontrakt på att göra det under våren.
Vet du vad som vore iskallt? Det skulle vara om du släpp den gamla boken, fast originalet. Rakt upp och ner. Ocensur.
Ja, det är en idé liksom. Men
om du vill ha fler konflikter med det.
Precis, ja. Jag nu verkligen vill kasta bort det här jag bygger upp just nu.
Ja, precis. Men hur ser relationen ut med Noomi idag?
Jo, men det är ju inte, alltså, jag vet inte. När vi livepoddade sist så jag kommer inte ens ihåg, men jag nämnde henne i någonting vi pratade om. Och det var ett misstag. Så att jag vill inte prata om Noomi överhuvudtaget. För att jag vet inte riktigt längre. Alltså det är det, att liksom tappat lite kontakten med vad som är okej och inte. Så jag känner mig jävligt osäker på vad som är rätt och fel och sådär. Att prata om överhuvudtaget. Så,
det är okej. Helt okej. Vi kan gå vidare och prata lite om den här podden som du håller på att göra med Fredrik Geniet Söderholm. Mm. Fredrik Söderholm som till vardags har radioprogrammet Gott Snack. Någon slags morgonradio-poddprogram som både du och jag har gästat ett par gånger. Ni gör ju ett projekt ihop. Och har man följt Fredrik på Instagram så kan man ju läsa lite om det. Och han pratar om att ni... Alltså det som jag har uppfattat av hans stories är att det är någon slags podd om skillnaden mellan de människor ni är och de människor ni skulle vilja vara. Är det korrekt uppfattat?
Ja, det är ett desperat försök av två människor som inte kände varandra överhuvudtaget innan och som kommer från ganska olika situationer, miljöer och relationer, att hjälpa varandra, alltså ett i någon slags gemensamt projekt förändras för att kunna överleva. Och det har ju dragit iväg åt alla möjliga håll så där. Och jag vill inte säga konkret vad det är vi har hållit på med, men det har också varit faktiskt, kan jag säga, det är kanske också därför jag känner mig lite vimmelkantig, för det har varit så här, förändrat mitt liv på något sätt. Det har fått mig att tänka saker som jag aldrig förut har tänkt. Jag känner mig både mycket, mycket starkare och mycket skörare än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Och jag tror att det kan ha med det här projektet att göra också. Vi har grävt liksom ganska djupt i relationer och återigen, där nu hade vi en deal när vi skulle göra det här, att det skulle vara helt ärligt. Vad vi än snackar om så ska ingenting döljas eller förminskas eller förstoras eller skönmålas eller någonting. Det ska bara vara brutalt ärligt. Och det är ju lätt att säga när man går in i någonting. Men sen när man har suttit där liksom vecka efter vecka och snackat, det blir som att man suttit och biktat sig liksom i ett halvår. Och jag hoppas att det ska leda till något positivt. Men just nu känner jag mig bara sönderkör. Liksom.
Mm. Är ni klara med bandandet?
Nej, jag hoppas att vi ska bli klara imorgon.
Ja.
För nu jävla räcker det.
Ja. Jag orkar inte. Du känner dig helt tömd.
Ja.
Ja. Vet du när det ska sändas?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att planen är ganska snart efter sommaren.
Vet du hur omfattande podden blir? Alltså hur många episoder det blir?
Nej, jag tror att planen är 10.
Mm.
Men det är, jag har liksom sagt, för att vi fastnade ett tag i liksom i lite tjafs om formatet och även innehållet, kan jag säga. Och till slut så tänkte jag så, okay, men nu ska jag göra något nytt. Nu ska jag vara den som backar och lämnar över det här och inte står där och bråkar om att jag tycker det här är coolare och det här är hårdare och det här är fega val ni gör nu. Så alltså jag la ner.
Mm.
Och så sa jag till Fredrik, men du får ta alla de diskussionerna med producenten och dramaturgen som är inne och sådär. Så håller jag mig utanför det, för jag märker att jag fastnar i mitt gamla destruktiva, aggressiva sätt liksom.
Så det var inte du och Fredrik som var oense?
Nej, delvis, eller alltså, egentligen inte. Förrän det kom in utomstående och började tycka. Och då kände jag mig så här barnsligt, lite barnsligt lämnad när han inte backade mig vad jag tyckte liksom. Du vet, så här klassisk Rolling Stones-konflikt. Alltså, ja, men du vet, producenten och så är det, sångaren håller med producenten och gitarristen tycker, men du vet, för producenten vill steka gitarrsolot och alltså lite sån där, ja, men som ett rockband, den typen av konflikter liksom, där det är så mycket lojalitet som ändå är så sårbar. Mm. Det är så lätt att känna sig lämnad och sviken på olika sätt. Och det kände, då kände jag den här gången så, okay, men jag ska inte fastna i det där larvet nu den här gången. Jag har blivit, jag ska fylla 50, det får räcka.
Mm.
Så att jag la ner och så sa jag, okay, men de där besluten får ni ta. Jag ska börja mitt bästa och så får vi se vad det blir för innehåll.
Spännande, verkligen. Vi är nog många som ser fram emot det. Vi är många som ser fram emot det. För det är ni två färgstarka karaktärer som, men båda verkar ändå brinna för att förstå er själva liksom. Mm. Så jag tror det kan bli bra. Du fyller 50.
Mm.
Hur känns det?
Ja, jag har inte, alltså jag har aldrig i mitt liv haft någon ålders panik eller så. Aldrig. Jag har bara jämt tyckt att det är skönt att bli äldre. För det kanske beror på att när jag var liten så hängde jag alltid med äldre och jag var alltid yngst liksom, när jag spelade fotboll, när jag spelade band, och det var alltid så där, det var jag som inte hade någon skäggväxt och det var jag som inte hade hår på pungen. Alltså det var liksom, jag längtade alltid efter att bli äldre och det har jag alltid gjort. Och sen hade jag någon konstig idé om att jag skulle dö när jag var 33 när jag var ung. Och så gjorde jag inte det och då kände jag, okej, men då är ju allting ändå plus här. Så jag har inte tänkt på det förrän det här sista året. Och det tror jag är för att allting stannade upp på något sätt. Och jag liksom, ja, men gick ner massa i vikt och jag blev ännu gråhårigare än vad jag var, och jag liksom tittade mig i spegeln och så såg jag bara, men vänta, det är farsan. Och det var så jävla tungt, för att alltså, det har jag hållit på och sprungit ifrån hela mitt liv, det är så att jag ska aldrig någonsin bli som farsan. Det är det som har varit min drivkraft liksom, om man ska vara helt ärlig, genom hela livet. Aldrig bli som han. Och så senaste året så har jag liksom varje gång borstat tänderna och liksom fått syn på mig själv i spegeln. Så jag höll på att spy för att, vad fan, det är farsan.
Ingen springer ifrån tiden, Ola.
Nej, och då har jag börjat... först fick jag panik på det. Och sen, och där har jag varit på lite med terapi nu då. Jag tycker det känns så konstigt att säga att det går i terapi. Men min terapeut som är skitsmart, som jag verkligen... jag gillar honom skarpt. Men han har någon... eller det låter på honom som att han tycker att det är dags för mig att gå in i ett nytt skede av livet. Liksom att istället för att spela huvudrollen så kanske man ska vara mer mentor eller regissör. Alltså sådär att man ska ta den gamle mannens roll på något sätt i livet. Och nu försöker jag acceptera det. För jag tror att det är sant. Jag tror att det är slut med det här att spela första älskare. Liksom. Nu är det mer min roll att hitta den som ska göra det och hjälpa honom att göra det. Mer än att försöka stå där längst fram själv och spela galen.
Men hur kommer det gå då? För du är väl ändå en person som har ett ganska stort ego och bekräftelsebehov. Eller är jag helt fel ute då?
Nej, verkligen. Men jag hoppas ju att det går att liksom...
kombinera.
Ja, men att det faktiskt går att jobba med det lite. Så att inte det hela tiden ska ta all plats. Liksom. Utan jag tror att jag har massa grejer att bidra med. Utanför scenen, om man säger så.
Mm.
Och jag orkar faktiskt inte längre stå där och tuppa om vem som ska stå längst fram. För att jag... för det första har jag ju sett hur meningslöst det är på något sätt. Och för andra så har jag inte kraften längre att hålla på. Så.
Nej.
Och dessutom så orkar jag inte heller... alltså för min grej med alkohol och sådär, det har ju ofta varit att jag behöver den för att orka kämpa sådär om den här platsen längst fram. Om jag kan acceptera att ställa mig bakom och ligga hemma och titta på en fotbollsmatch istället för att kämpa sådär om rampljuset, då behöver jag heller inte berusa mig på samma sätt. Eller... och jag slipper lite av mina sömnproblem och sådär, så det blir lättare att leva också.
Mm.
Lite tråkigare, men...
speaking of which, hur tänker du kring alkoholen? Alltså, kommer du någonsin bli nykter, tror du? Eller kommer det vara svårt? Det känns som att det pendlar lite.
Ja, det gör det. Hade du frågat mig... hade du frågat mig för en vecka sedan, så hade jag sagt att... nej, men nu är det dags. Liksom. Mm. För det har jag känt flera gånger. Inte bara där på ön när vi var tvungna att vara nyktra. Men även så där till vardags. Liksom, när jag märker att jag har varit nära att kliva ner i det där jävla hålet igen, där jag förstör för mig själv och för alla runt mig.
Tänker du på kokainet då?
Nej, kokainet, det är jag har ingen som helst sug efter någon kokain. Eller, alltså jag tycker inte ens att det är svårt, även om tallriken åker fram i ett sällskap där jag sitter, så är det inget svårt längre att säga nej ens.
Även om du är full?
Även om jag är full, ja. När kokainet har jag genomskådat totalt.
Mm.
Det kommer jag tror aldrig mer kommer dra en lina. Liksom.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Men det är spriten som är knepiga.
Ja. Och det, men den använder jag ju både till att bli social och sen att liksom kunna sova. Och så, alltså, jag använder alkoholen till så jävla många olika saker. Den är ju den bästa drogen också på det sättet. Den funkar ju på alla. Alltså, det är ju både dopamin och serotonin. Och, alltså, det är allt liksom. Laddet funkar ju på en grej och amfetamin på en grej och alkoholen sopar hela skiten.
Vad tror du dina barn tänker om din relation till alkohol? Har ni någon gång haft det snacket?
Ja, ja, vi har pratat en hel del om det. Alltså den, jag tror inte att... Alltså mina barn har ju aldrig, liksom, tror de, sett mig full till exempel. För jag liksom aldrig, men jag blir sällan packad på det sättet. Och det är ju kanske ett varningstecken i och för sig då. Men mina barn, båda mina barn tycker ju att fulla människor är skitjobbiga. De blir jätteprovocerade. Och de har ju ofta sagt, det är så skönt pappa att du inte blir så där. Och så. Men sen så tror jag att först på senare år när de har blivit äldre så har de liksom förstått att en hel del av mina brister som förälder när de var små ändå hade att göra med att jag drack för mycket. Och det tror jag de känner som en kniv i ryggen. Liksom att de borde ha fått veta, kanske. Men det, och det hade jag nog varit ärligare med om jag hade fattat det själv. Men jag förstod inte riktigt. Alltså jag tänkte att jag kunde spela föreställning och vara klar klockan 11 på kvällen liksom, gå och sätta mig och dricka och komma hem 1:30 och gå till dagis med dem klockan 7. Och bara för att jag liksom pallade det och kunde ställa mig upp och kunde göra frukost och sådär, så tänkte jag att jag hade gjort mitt. Men så var det ju liksom inte, för att det är ju andra saker än att ställa sig upp och göra frukost som de också behöver. De behöver ju en närvaro och en förutsägbarhet som alkoholen liksom fuckar med ändå. Så att jag tror att jag tror att de är jävligt besvikna. Sådär.
Har de läst boken?
Nej, inte vad de har sagt i alla fall. Jag ville ju att de skulle läsa innan jag släppte den. För att till dem, det var de enda jag sa till, alltså, om det är något här som ni inte vill ska stå, då stryker det bara automatiskt. Ni har liksom veto på allt. Men de läste den och liksom, de ville i alla fall inte läsa den innan jag släppte den, så att jag vet inte om de har läst den nu faktiskt.
Nej. Men du, Stjärnorna på slottet ännu en grej som hände lite impulsivt och ännu en grej som hände för pengarna, eller?
Ja, faktiskt. Eller, ja, men både också här. Det var pengarna såklart. Men jag hade också, i och med att jag var tvungen att börja, du vet, jag gjorde ju allt möjligt. Jag gjorde så här memos, liksom videohälsningar.
Det var allt på en gång där.
Jag åkte med dog och sålde köksluckor. Alltså,
berätta mer om det.
Jag älskar dog liksom. Men jag gjorde massa såna här saker som jag för ett par år sedan bara skulle ha garvat åt liksom, om erbjudandet kom, hade jag bara ner fel nummer. Men man blir ju mindre snobbig när man är punk, och då bestämde jag mig för att säga, okej, men det här kanske är bra för mig. Och då gjorde jag ju som jag alltid gör, så här, tvärtom. Okej, men då tackar jag till allt. Och som dess har jag gjort det. Och det är faktiskt först den här våren som jag har börjat ta tillbaka lite
integritet.
Ja, för att nu tror jag på att hitta en balans med det. Inte vara så här snobbig och hård och föraktfull som jag var förut. Men inte, det funkar inte heller att bara vara öppen för allt liksom. Det var, som du sa när vi hade poddat förra gången, så ja, men det är bättre för mig ju färre poddar med mig liksom framöver. Sådär. Och det gäller ju hela livet på ett sätt. Alltså, till slut så har man ju urlakat hela sitt värde om man bara är liksom up for grabs överallt. Så att, nu försöker jag väl försöker ta tillbaka lite integritet och ändå se mig själv som lite mer exklusiv än memos och sånt. Alltså jag har inte, det är inte alls något så här att jag dömer det överhuvudtaget och de som gör det. Det är bara att för min egen del så det tar ganska mycket, det tar jävligt mycket kraft på något sätt och det ger ganska lite tillbaka.
Hur många memos har du spelat in?
Jag vet inte. Alltså,
men gissa.
Det är säkert 1000. Alltså.
Det är helt sjukt.
Ja.
Ja. Och du finns inte kvar längre?
Nej, jag kanske kommer tillbaka till det, men nu...
Om du blir punk igen?
Ja, kanske det, men du vet, det var en sån här morsdag eller något.
Ja.
Och då var det så här, du vet...
300 förfrågningar.
Ja, minst alltså.
Shit alltså.
Och då var det så två veckor... Innan mors dag så började det pling, pling, pling.
Det så. Men du, det är ju fan, du 1000 memos, vi höftar det, vi säger det. Och du kostade 300 spänn. Det är ju fan 300 000.
Ja, precis, men de skär ju emellan. Och jag vet inte riktigt hur mycket det är. Men man får inte... De skär rätt mycket emellan.
Men du ändå tjänar säkert 100 lax där.
Ja, kanske något sånt.
Ja, shit.
Ja, alltså, och jag ska inte... Absolut inte sitta och garva åt det. För att, och dels så här, det, menar, eftersom folk beställer sånt så finns det ju någon som blir glad av det och vill ha det. Liksom. Så att det är inte, det är absolut inte något förakt mot det. Det är bara det att till slut så kände jag mig bara som en loser. Liksom. Sitta, vad fan, vad... Ja, är det här jag har blivit?
Mm.
En memo-kill.
Mm.
Sådär. Men det har ju bara med mig och min dåliga självkänsla att göra. Alltså, hade jag varit starkare så hade man ju bara gjort sina memos och garvat liksom. Men för mig blev det...
Jag kan ändå förstå känslan, just för att du ändå liksom har varit så på såna enorma höjder skådespelarmässigt, så gör man såna hälsningar och det blir ju en liten diskrepans liksom. En skillnad såklart. Men samtidigt som du säger, alltså ska vi bry oss om vad andra tycker? Jag vet inte.
Nej, visst. Och sen så är det ju också så att om folk ska tycka så ska de ju också gå några kilometer i de skorna som är punk.
Exakt.
Cancelad och vad fan det nu är liksom. Det är inte... Det är ännu mer tragiskt att inte kunna betala hyran och bli vräkt och, alltså...
Verkligen. Men om vi ändå ska dröja lite vid Stjärnorna på slottet där. För det var ju en snackis kring det. Och jag skulle vilja fråga dig lite om det. Det här med din dag och den sketchen ni gjorde, som gjorde retade gallfeber på många människor. Kan du ta oss tillbaka till hur resonemanget kring det gick? Och hur... Vad tycker, alltså reaktionerna på det, kunde du förstå att det skulle bli något sånt eller?
Ja, det kunde jag faktiskt. Alltså det här var ju, förlåt, det här var ju SVT:s idé. Och jag tyckte, jag har inget emot att göra det där, men är inte det lite över gränsen liksom i det här familjeprogrammet sådär? Alltså nej, det är bara kul, tyckte de. Och sen var det ju såklart jag som fick skiten, och det var inte så att SVT ryckte ut och sa det här var vår idé liksom. Men då tyckte jag ju att, men som jag ofta tycker, att det blir ju lite löjligt för det första, den där desperata liksom kritiken, och dessutom så tycker jag att om man nu alltså jag tycker det blir jättekonstigt när man liksom ska koppla det till så här våld mot kvinnor eller allvarliga samhällsproblem liksom, för att man skojar lite med en stuntgrej i tv. Jag kan inte riktigt se den kopplingen, om jag ska vara ärlig. Men okej då. Det kanske inte var så jävla kul helt enkelt. Alltså, det kanske var lite smaklöst. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Och då tycker jag i sådana fall att det är SVT som får ta det ansvaret och göra bättre nästa gång. Men för min egen del så känns det, alltså jag orkar inte riktigt bry mig så mycket.
Nej.
Jag har allvarligare saker att bry mig om, alltså saker som är på riktigt och saker som...
Men det kändes bara så jävla typiskt. Och det kändes som att nu kommer han få massa skit för att han är han. Och det var så öppet mål för alla som har lite svårt för det. Och bara så här, det är typiskt han och...
Ja, men jag vet, men det är det jag undrar om kanske SVT lite så här cyniskt
tog chansen lite grann.
Ja, att de liksom räknade med det som...
De räknade nog med att du skulle få bära ansvaret ändå, fast det var deras idé, för att du är du. Och de vann bra PR liksom.
Ja, precis. Det jag vill inte tro så om mina producenter, men om man ska vara helt krass så är det så nog så det funkar liksom. Och det, då tycker jag så här, okay, men då får de skämmas för det istället för att jag ska hålla på och skämmas.
Det tycker jag låter rimligt. Men hur ser då framtiden ut då? Filmbolaget har vi pratat om. Finns det några nya projekt i pipen här? Några nya roller på gång eller några nya inspelningar, eller hur ser det ut där?
Alltså nu hoppas jag hade två jättegrejer på gång precis när pandemin liksom slog till.
Just det, det där fantastiska franska manuset.
Och en brittisk serie också som också är helt fantastisk sådär. Och båda de blev ju, vad ska man säga, liksom bordlagda eller uppskjutna då. Och båda de grejerna, alltså de som driver de projekten vill ju få igång dem igen. Så nu har ju den här processen börjat då med att liksom återfinansiera allting. För all finansiering går ju tillbaka när man inte kommer igång. Och det hoppas ju jag på. Och det håller jag hela tiden öppet. I allting som jag åtar mig liksom i det här nya vd-jobbet som jag har. Så lägger jag hela tiden en brasklapp att om något av de här projekten kommer igång, då kommer jag bara dra. Då får ni klara er själva. Så att jag, och det går jag hela tiden och drömmer om. För jag kommer aldrig sluta drömma om att göra långfilm. Det är liksom det som är det coolaste som man kan göra. Så att det är det. Och sen så, om inte något av det blir av, så kommer jag ju drömma om att göra mina egna projekt då på mitt eget bolag. Och sådär. Och sen så finns det ju flera nya projekt i Sverige som jag jättegärna skulle vilja vara en del av. För att det har skrivits en del bra grejer under den här tiden när allt har legat ner.
Du, min kära vän, tiden går fort när man har trevligt. Vi har faktiskt pratat i en timme.
Har vi det?
Mm.
Oh, jävla.
Jag tänker att återbesöken i den här podden ska ligga på ungefär en timme. Så jag är supernöjd.
Men då får jag fråga dig några saker då.
Vad du vill. Vad du vill.
Den här nya bruden.
Hon är otrolig.
Ja, vad heter hon igen?
Hon heter Nelly.
Okay.
Nelly Lindenstrand. Och men hon är fantastisk. Och vad ska man säga?
Hur länge har ni varit tillsammans?
Nej, absolut inte. Har varit ett par i en dryg månad kanske. Och träffats i kanske 2 månader.
Okay. Har hon träffat dina barn och sådär?
Hon har träffat den lilla.
Okay.
Den stora väntar vi med. För att hon är ändå 4 år, förstår mycket, känslig ålder. Ja. Och den stora flickan, hon drömmer fortfarande om att mamma och pappa ska bli ihop igen.
Och det kommer hon drömma om tills som i vår ålder.
Ja, men exakt. Så ibland tänker jag bara att det kanske är bättre att presentera henne för Nelly så att man river av det plåstret.
Ja.
Men samtidigt så är det så jävla, det är heartbreaking liksom.
Men det är också det, sen om det inte skulle funka så jävla bra om ett halvår. För jag gjorde det misstaget med min son åtminstone, eller båda mina barn, representerade ganska ytliga, eller som jag känner, men det här är för evigt och sådär. Så det är lika bra att presentera för barnen, det är lika bra att vi äter frukost ihop och sådär. Och sen 2 månader senare, hej då. Och då kände sig mina barn ofta väldigt svikna, för de knyter ju an till den där nya människan ändå.
Just det.
Och då om det bara, det var bara på låtsas, då blir de lämnade i det.
Nej, men precis, och det finns ju så många exempel på det där. Framförallt om män tyvärr som träffar nya kvinnor och kastar in dem i barnens liv och skyndar med allt det där. Och det finns ingen anledning för oss att skynda med det.
Nej.
Så vi tar det lugnt liksom.
Bra.
Men hon är en bra tjej och hon är nykter som jag.
Mm,
väldigt skönt.
Ja. Men har hon varit missbrukare förut?
Eller? Hon är... Ja,
det kanske inte vi ska prata om.
Nej, men det är lugnt, för hon är öppen med det på sin Instagram. Så hon, vi träffades faktiskt i sådana sammanhang. Ja, det stämmer. Hon har varit clean i nästan ett år. Så det är jättefint. Jag ska visa bild sen.
Ja, härligt.
Jag ska impa lite på dig.
Ja.
Jag tror tyvärr att hon är ett gammalt Ola Rappas-fan, såklart.
Nej.
Det är de allihopa. Det är det. Så jag vet inte om jag vågar visa en bild på henne, för då kommer du bara sno henne från mig.
Aldrig i livet. Ja. Jag håller inte på med sånt. En broder är en broder.
Ja, exakt. Men just då, nu är du celibat, nu är du lugnt. Det är perfekt.
Ja.
Men du, fan vad mysigt det här var.
Tack Nemo, alltid lika trevligt.
Ja, men tack själv, du är välkommen tillbaka när du vill.
Ja.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej då.